Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Vi provkör Dacia Sandero, Sveriges billigaste bil just nu. Och se att Leon e-hybrid gör sitt bästa för att pressa priserna. Dessutom riskerar Grandland laddhybrid att glömmas bort i den svenska Opel-röran. Hej på dig som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares podcast. Maria Dahlin heter jag och säger välkommen till Anders Helgesson, hej!
Hallå!
Vi säger också hej till Fredrik Dietz Wikström.
Tjena, tjena!
Och en till som är med i veckans podd är Tommy Wahlström, hej!
Hej!
Är det bra med er?
Ja, Joas.
Ja, det är bra.
Ja!
Ja, det funkar!
Ja! Nej, inte sån glädje. Vi är halvvägs i veckan, Tommy. Nu lugnar vi oss. Det är bara onsdag idag. Vi brukar spela in på torsdagar eller fredagar. Nu dämpar vi oss här. Vi arbetar här. Det är inte roligt.
Men det här sänds på fredagar. Och nu försöker Tommy bygga upp stämningen för någonting som
men
vi kommer att höra i varje podd.
Men det var för döva öron, eller hur? Ja. Här ska vi inte ha kul. Här ska vi prata om bilar.
Ja, var det inte en besvikelse med Mellon också, Tommy? Ärligt talat, jag vet inte.
Men alltså, Christer Björkman. Jag förstår att han kan mycket, Karn, men alltså det här med tv-personlighet och gå genom rutan, kanske inte så mycket, eller?
Däremot Lena PH,
ja!
Outstanding, ja. Tycker jag. Så då vet ni inte det. Men det är en ny delfinal på, eller delfinal, det är en ny deltävling på lördag, så att alla vet det i Melodifestivalen. Så, men ska vi prata bilar nu istället? Eller ja. Vad säger ni? Ja. Har ni sett någonting bilrelaterat i nyhetsflödet i veckan?
Jo, häromdagen så röstade skatteutskottet igenom skärpningen av bonus-malus-systemet. Moderaterna och Sverigedemokraterna var emot, men övriga partier fick majoritet för förslaget att höja bonusbeloppet för elbilar till 70 000 kronor. Och höja skatten på nya fossilbilar under de tre första åren. Skatteutskottet gick med på det här nu. 25 februari ska riksdagen rösta och blir det som vi tror så börjar den här nya, de här nya gränserna att gälla då från 1 april. Och mina vänner, det kommer att svida betydligt mer att köpa ny bil med hög malus och få den inregistrerad efter den 1 april. Till exempel en Dacia Duster med 1,5 liters dieselmotor kommer efter höjningen att kosta 8 830 kronor per år i skatt under de första tre åren.
Jämfört med tidigare, hur var det tidigare?
Det är alltså drygt 2 000 spänn mer än dagens skatt.
Per år då?
Per år, och det var väl den Dacia Duster-försäljningen. En bensindriven Honda CR-V kostar, om den registreras efter den 1 april, 13 352 kronor per år under de första tre åren. 3 310 kronor mer i månaden än nu. Mazda CX-5, trevlig bil, med diesel, fyrhjulsdrift och automatlåda. Den går från dagens skatt på 12 098 kronor per år till 15 233 kronor per år under de första tre åren. Det är alltså nästan 50 000 spänn i skatt på tre år.
Grattis, eller?
Ja, men och där är det ju ungefär 3 000 per år. Det är ju mycket man kan göra för 3 000.
Ja, absolut. Det här var ju suvar som jag räknade ut, men det är ju inte bara suvar som drabbas av den här skattehöjningen. En vanlig sketen Golf, 1,5 TSI 115 hästar, blir 1560 kronor dyrare per år att skatta och kostar efter den 1 april 5036 kronor per år under de första tre åren, eller 15 000 på tre år. En Volvo V60, mitt sista exempel, 150 hästars diesel, fyrhjulsdrift, 9558 kronor per år, 2160 kronor upp jämfört med nu. Alltså köp bilen nu, eller hur? Det är väl det råd vi kan ge folk.
Ja, om man ska ha en diesel- eller bensinbil då. För elbil så blev det ju 10 000 extra, eller vad sa du?
Ja.
Fast jag vet inte.
70 000 då i bonus från 1 april.
Men om elbilar har varit dyrare i inköp tidigare, nu minskar ju den skillnaden då.
Ja, om inte elbilstillverkarna då passar på att höja priset igen, jag vet inte.
Hörrni, i veckan hade ju Audi e-tron GT premiär. En eldriven utmanare, direktutmanare skulle man väl kunna säga, till Tesla Model S.
Och den får ju då 70 000 kronor i bonus och den skatten landar väl på 360 kronor.
Ja, just det. Sen vet jag inte, vad kostar den från början?
De har ju inte sagt några priser än, va?
Nej, just det. Men den är ju grundad på Porsche Taycan. Att det är samma liksom bygglåda de tagit från början och audiserat den lite grann. Och den går ju på miljonen minst.
Visst är den väldigt lik Taycan, är den inte det?
Jo, det tycker jag, proportionerna är väldigt lika. Det är väl inte så konstigt, man har ju samma batteripaket att ta hänsyn till. Men jag tycker att de har liksom svankat till den lite grann. Jag tycker det finns någonting av R8-linjen i den där taklinjen någonstans.
Det är väldigt mycket design, kan man ju säga.
Det var ett jädra väck där i bak.
Drabbad av design.
Ja, det är verkligen någon som har nypt hela vägen så här, från mitten av bakdörren och så bak. Som typ nypt kakdeg.
Och den bilen får alltså 70 000 i statlig bonus, medan ja, en bensindriven bil för säg 200 000 någonting får extra 1 000 lappar i skatt varje år.
Jag har tagit fram priset nu. 1 039 700 börjar Taycan på. Den enklaste, simplaste Taycanen man kan få.
Den bakhjulsdrivna med minsta batteripaketet som förmodligen inte skulle komma mycket mer än max 20 mil en sån här dag när det var minus 17 grader.
Nej, men det är fortfarande en Porsche. Och jag tänker, känns det inte också lite grann som att, jag vet inte, Porsche har mjölkat ur hypen i den här nischen på något sätt nu. För det, alltså, Taycan tjatades det ju om i 2 år innan den kom till försäljning. Och nu ska Audi försöka göra samma grej med e-tron GT. Tror ni att de går i land med det?
Nej, ja, de har ju tjatat väldigt mycket innan den här offentliggjordes, den här bilen. Det är nästan som man blev trött på det redan innan. Att okej, visa den någon gång. Ja, det kan vara så att folk är lite trötta på det här nu. Att okej, det är en elbil. Ja. Som många andra.
Ja, men jag tror också att det blir tufft för dem. För det är ju varumärke och design man kommer ta för Tesla här i och med uppdateringen av Model S som gjordes nu. Så har man ju liksom, alltså, när en bil accelererar 0-100 på under 2 sekunder och har en toppfart, jag tror det i Plaid Plus-varianten där, så var det väl 320 km i timman. Jag menar, då kommer Audin inte vara snabbast. Den kommer inte ha högst toppfart. Den kommer inte gå längst. Alltså, det vill 17 till att du gillar en Audi för att du ska köpa den.
Mm. Ja, men det kanske är så. Gillar Audi, då köper man den. Att det liksom bara baseras på det.
Sen är det klart att Tesla ser likadan ut som den alltid har gjort, tänkte jag säga, Model S där då. Och där kommer naturligtvis finnas ett behov, kan jag tänka mig, av tidigare Model S-ägare som vill ha någonting annat på garageuppfarten. Så där har man ju säkert någonting. Men det kan nog bli lite halvtufft, men klart de kommer sälja bra här i början.
Jag sitter och tittar på vår hemsida där vi har gjort en liten jämförelsetabell med e-tron då och de här konkurrenterna i form av Porsche Taycan och Tesla Model S. Och där noterar jag att medan då e-tron har mellan 366 och 405 liter bagageutrymme beroende på version, så har Tesla Model S 793 liter. så ska man ha sin elsportsuperbil som familjebil, så vet ju jag förmodligen vilken jag skulle välja.
Men hur kan det skilja så mycket då? Är de inte ungefär lika stora, eller nej?
Nej, Model S är väl mycket mer familjevänlig. Eller vad säger du,
ja, Anders? Ja, det är ju mer än en traditionell sedan som man har gjort rackarns snabb helt enkelt. Men Model S har ju vi testat mot Mercedes S-klass när den kom till exempel. Och det är ju inte det att Model S är så stor egentligen, men det är mycket mer traditionell familjesedan än vad kanske Audi e-tron är. För den är ju dels är den lite nättare proportioner, lägre framförallt tror jag. Här är killgissningar, ni får ta det för det. Och sen är det ju det att det är förmodligen en helt annan typ av körkänsla än Audi, för att den är mer av sportbil än vad Model S är.
Mm. Ja, vi får väl se om vi ser några Audi e-tron GT på vägarna. Man har ju sett några Taycaner i alla fall. Det har man ju. Anders, har du sett något i nyhetsflödet i veckan?
Ja, vi kan väl fortsätta på prestandaspåret där kanske. Det här är ju inte egentligen den här veckans nyhet. Det här hände ju för några veckor sedan. Men strax före jul och under förra hösten var det framförallt, så var det ju ett amerikansk supersportbilstillverkare, SSC heter de, SSC, som satt ett nytt hastighetsrekord. Och det blev väldigt omtalat. Man lyckades hävda att man hade kört i, nu ska vi säga, 316,11 miles per hour. Det är 508 km i timmen.
Ah, just det där.
Just precis. Och man hade haft en maxtoppfart. Alla sådana här höghastighetstester görs i två riktningar. Men man hade haft den högsta registrerade hastigheten på GPS då, 533 km i timmen. Och det är ju ett vansinnigt kliv upp från den tidigare rekordhållaren som är Koenigsegg, där man har haft en rekordtoppfart på 458 km i timmen och en snitt, alltså det som blir världsrekordet, på 447. Så en jättehöjning, det är 75 km i timmen snabbare där. Men det där rekordet ifrågasattes så kraftigt så att man fick göra om det. Det visade sig att man inte riktigt hade koll på sin GPS-utrustning, så att man var något glädjemätare kan man väl säga, det här hastighetsrekordet.
Ifrågasattes det då av Koenigsegg då? Eller?
Nej, det ifrågasattes av ett gäng YouTubers.
Jaha, okej. Okay. Jag tänkte faktiskt. Om de var lite putt, men var nej, det någon annan som...
De har alltid hållit en väldigt god min mot dem som tar världsrekorden från dem. Och det är hedersamt. Men man skulle kunna tycka att den här amerikanska biltillverkaren skulle reagera lite själva på siffrorna, för att om man fixar en höjning av rådande världsrekord med 75 km i timmar och fortfarande har en växel kvar i bilen som gjorde toppfarten på sjätte växeln, inte sjunde, då kanske man skulle, vänta nu, stämmer verkligen det här? Men man kommer fram till att man inte kunde verifiera det här rekordet, och då går man på ett nytt försök strax före jul. Då la bilen av, så det gick inte alls så fort, och nu har man gjort det igen då här i precis början på året, och då har man faktiskt fått ett verifierat nytt hastighetsrekord för serieproducerade bilar. Och det hastighetsrekordet är 282,9 miles per hour. Så att man höjde då ungefär med 7 km i timman det här registrerade toppfarts... ja, högsta toppfarten för en serieproducerad bil.
Så hur snabbt är det i kilometer i timmen?
Det är hissligt snabbt. 455 km i timmen ungefär. Så att man tog det från 447 kan jag säga till 455, och vad blir det då? Det blir 7 km i timman som man höjde det med. Så att det var inte riktigt lika brutalt som man hade hoppats på, men det är i alla fall ett nytt rekord.
Kan man köpa en sån här bil eller?
Det kan man.
Blev du sugen, Fredrik? Eller
ja, det lät imponerande.
Ja.
Den går att köpa. Jag vet inte hur många de ska bygga och om det finns några till salu, men jag kan tänka mig att det alltid finns ett utrymme för förhandling. Den kommer garanterat få en väldigt hög bonusmalus i alla fall. Det
ja, det ska man nog tänka på innan man slår till på en. Fredrik, du hade en väldigt gammal nyhet.
Ja, jag har en väldigt inaktuell nyhet. Som jag råkar ha en Aftonbladet från 8 augusti 1937 här på mitt skrivbord. Jag var på Kungliga biblioteket här om veckan var det, och för att göra lite efterforskningar inför en artikel jag tänkte skriva om de så kallade AK-vägarna. Alltså de vägarna som byggdes av arbetslösa i Sverige på 1920- och 1930-talet. Då engagerade staten de arbetslösa för att gå ut och att för hand bygga vägar. Och det rapporterar Aftonbladet om då här 1937. Så här, på första sidan så kan man läsa att krisen gav oss vägar från Stockholm till ekvatorn. Och här är en bildtext. Om alla AK-vägar lades i rad skulle de räcka från Stockholm via Gibraltar ner till franska Kongo vid ekvatorn ända till Libreville. Tyckte jag var en härlig nyhet.
Vad finns de här vägarna kvar idag då? Eller?
Ja, många av de här vägarna finns kvar och är del av vägnätet idag. Och även om de kanske har breddats och förbättrats, och grunderna är ju verkligen det arbetet som de arbetslösa la ner då.
Men hörni, häromdagen i podden så pratade vi om att vägarna var i så fruktansvärt dåligt skick i Sverige. Fredrik, du hade ju gjort en nyhet om det där.
Mm.
Och samtidigt så har vi nu en massa coronapermitterade överallt. Skulle vi inte kunna ta de här flygvärdinerna och servitörerna och låta dem gå ut och bygga lite vägar? Vore inte det jättebra för samhället? Vi bygger nya motorvägar från norr till söder, från väst till öst. Vi aktiverar befolkningen, de får vara ute och få lite frisk luft och gör nytta för samhället.
Ja, och lön för mödan ska de ju få också.
Absolut!
Mm. Jag är inte helt säker på att vägbyggande går till på samma sätt idag som på 1920-talet. För då var ju liksom meningen att man skulle kunna göra det här helt utan förkunskaper och arbetet skulle ske helt utan maskiner för att det inte skulle gå för snabbt att bygga de här vägarna för att man skulle ha de arbetslösa i sysselsättning. Men jag vet inte exakt om det funkar så längre.
Det låter som väldigt fysiskt påfrestande, måste jag säga, om man skulle använda den tekniken.
Men det finns mycket, många härliga många andra härliga nyheter på det här första sidan i Aftonbladet 1937 också. Bland annat handlar en artikel om en andjakt i Stockholms centrum. Där man kan läsa om en medelålders sognerad herre med bössa på axeln åtalas för olaga skytte.
Har han skjutit änder i Stockholm, eller vad?
Precis, Kungsholmstrand.
Och så finns det någon som hävdar att det inte var bättre förr. Jag har en nyhet till här, eller nyhet och nyhet ska jag kanske inte säga. Det är, jag är med på den här Scion, kommer ni ihåg Scion, den här tyska elbilen?
Ja, som skulle bygga, var det då som skulle bygga någonting i Trollhättan eller hur var det?
Ja, precis. Saabs
gamla
Saabfabriken.
Var det där med solceller runt hela krossen?
Exakt. Där har ni den. Jag är med på deras mejlutskick och för någon vecka sedan eller två så fick jag en enkätundersökning. Jag svarar inte på enkäten, men nu har det kommit ett enkätsvar. Så att de har liksom sammanställt alla data de fick in. Så de skickar ut det här till alla sina prenumeranter på nyhetsbrevet och sen har de tagit tillbaka dem och så har de gjort analys. Så de fick 16 000 svar på det här. Och det är då liksom vad man tycker lite om den här bilen. Och kan säga då att ungefär 50% av de som har svarat har faktiskt beställt en Scion på ett eller annat sätt. Och det intressanta är att de har ju då gjort jättekonstiga bedömningar. Vad tycker de om utseendet på bilen? Då kan man tänka sig att de som har beställt en sån här tycker att den är fantastisk. Men när du beställde så var ju inte det slutgiltiga utseendet. Men nu har de fastställt att så här kommer se ut. Och då har, om 10 är, jag tycker den är fantastisk. Och ett är, jag tycker inte att den är speciellt fin alls, utan tvärtom ganska ful. Så har det blivit en 7, så att det är ganska fantastiskt helt enkelt.
Mm.
Men, fast ingen hade sett bilen, eller?
Nej, precis. Utan det har ju bara varit en designförslag.
Jag tror att den blir ganska fantastisk.
Ja, alltså. Men nu har man sagt
design. Men vad är för mening att ställa en sån fråga?
Ja, för det är ju kört. För nu har de satt formen och den är ju väldigt lik det man har sett när den har varit koncept. Den ser ut som en liten skåpbil, ganska ful egentligen. Jag hade nog svarat 3 snarare än 7. Men det är jag det. Men det är ett ganska fascinerande sätt att göra den här undersökningen på en bil som inte är i produktionen. Och eftersom det är en bilutveckling så är det här som att titta rätt ner hur en biltillverkare, normal biltillverkare skulle ha gjort. Men eftersom det är crowdfundat så delar de ju med sig. Det är ju rätt fantastiskt tycker jag. Och jag fortsätter ta några så här lustiga saker som jag hittat i den här undersökningen. Ska det vara blank eller mattlack? 85% av de som har svarat på undersökningen vill ha den matt. Men ni gillar väl interiören och alla gillar ju mossa för att den har ju mossa då som ett rengöringselement i AC-systemet. Och det ser man då i panelen för det är väldigt fint då ligger mossan där. Isländsk torkad mossa om jag minns rätt. 8 utav 10, eller man ger det 8 för formgivning då utav 10 möjliga. Så att det gillar man.
Däremot men den här mossan, det är inget som kräver någon slags trädgårdsskills då. Den är bara där för utseende och för att den ska filtrera på något snyggt isländskt sätt. Eller ska man vattna och sköta om den på något vis? Eller måste man, är det något sånt krav?
Nej, man behöver inte. Den byts vid service däremot. Den har en filtrerande effekt och jag kommer inte ihåg serviceintervallet. Jag provkörde ju prototypen här på någon sån här öppen publik dag, så jag var inte som press utan jag var som privatperson. Det är ju jättefräckt. Men då sa de också serviceintervall på den där, men jag minns faktiskt inte hur långt det var. Men det var ganska länge, det var flera år du kunde ha den där mossan innan det var dags att byta. Den återvinns då naturligtvis. Däremot, på tal om interiör, så har ett designförslag varit att de här som har varit typ de 1000 första som har beställt bilen, de som är founding fathers typ, eller något sånt kallar de det. Ska de namnen vara inristade på samtliga bilars instrumentpanel? 84% av de tillfrågade svarade nej på den frågan. Verkar rimligt.
Är vi säkra på att det här är seriöst? Är vi säkra på att Scion inte är en scam?
Alltså, de har ju fått rätt mycket pengar. De har ju fått investerare. Jag vet inte. Men Tommy, jag tror att du vill nog att de ska vara riktiga. För de har även ställt frågan: kommer du att ha frunken som kabelgömma? 87% säger ja. Där du, Tommy.
Ja, men de har väl lyssnat på den här podden.
Ja.
Men ska de bygga bilen efter undersökningen då? Eller
vad är... Ja, den är ju fortfarande på konceptstadiet, prototypstadiet. De har byggt prototyp 1 nu, riktiga prototypen, som ska testas då.
Det är ju väldigt bra på ett sätt att fråga folk innan man gör en bil. Vad vill ni ha egentligen? Vad skulle, jo, men som det här med frunken. Det skulle nog andra biltillverkare, ja, vilka är det nu vi har klagat på senast utan frunk. Det skulle kanske de ha tagit lärdom av innan de gjorde någonting. Ja, ID3 till exempel.
Men visst brukar väl biltillverkare göra sånt här? Man brukar väl ha massor av kliniker där man kollar och frågar och stämmer av och sånt där?
Ja, eller? Absolut. Och det är det som är så kul, att det brukar man aldrig få se. De kommunicerar ju aldrig det resultatet om det inte är liksom att 100% av våra tillfrågade tyckte att det här var den mest underbara bil de någonsin har sett. Det här är Jesus på jorden på 4 hjul ungefär, va? Utan här får man ju verkligen se. Det är ju rätt intressant. Jag måste få fortsätta, det finns några punkter till. Men han frågar även, vill ni ha en startknapp i bilen? Och betänk nu att 73% var ju över 45 år gamla. Och här är det nu 75% som säger att de vill ha en startknapp. 64% säger att de vill ha fysiska knappar för funktioner som elbakruta och elhissar. Och 75% utav de tillfrågade är inte villiga att betala extra för att få en extra pekskärm i bilen för då till exempel en klimatanläggning. Det tycker jag är rätt spännande.
Men jag, alltså förlåt om jag är trist, men jag känner ändå att om jag nu vore ond i grunden och om jag nu var ute för att sno mina medmänniskor på pengar genom att hitta på ett bilprojekt och få folk att betala in stålet i det, då vore ju att göra en extra konsumentundersökning någonstans när de första lasset pengar hade tagit slut, det vore ju ett jättebra sätt.
Att få folk att betala mer?
Ja, att boosta intresset, att visa att titta, vi håller på att jobba med det här och att åh, nu är era bidrag extra viktiga. Fanns det med någon sån passus, Anders, om att åh, nu är era bidrag extra viktiga, betala in här i kontot?
Jag vågar väl påstå att Scion aldrig har kunnat skriva ett brev utan i stort sett den kommentaren. Så att det finns säkert någonstans. Men de fick in så pass mycket pengar så att det har varit rätt tyst. Det har inte varit några här att vi har gått med kollekthoven här nu som det var. Nu ska vi se, när var det? Det var 2019 någonstans. Det var akut pengabrist och de blev av med några finansiärer. De hade det här fullfinansierat från början, men så backade de ifrån det. Det var några kinesiska finansiärer, tror jag. De backade. Och då gjorde ju Scion något uttalande att de stod inte för våra värderingar och det var så fluffigt så att man blev inte klok på det. Men de har ju fått in rätt mycket pengar igen och nya större finansiärer, så att jag vet inte riktigt. Alltså, det återstår så mycket arbete innan den här bilen kan gå i produktion, att det skulle varit i år. Det är ju inte ens gång på kartan. Jag tror de ska vara jättenöjda om de kan få ut den här 2023 eller något sånt. Men vad har den för någon räckvidd? Det är 15-18 mil någonting. Den är ju hopplöst föråldrad redan nu och den kommer ju inte vara jättebillig heller.
Men Tommy, du säger att du tror på det först när du ser den färdiga bilen framför dig.
Jag tror på det först när jag ser det.
Det är nog väldigt klokt.
Skicka inga pengar.
Vill ni höra det senaste om långteststallets Volkswagen ID3?
Ja, dela med dig.
Ja, det är ju, jag har blivit en liten följetong av mina äventyr med ID3 de senaste veckorna.
Hur mycket älskar du den här bilen nu, Maria?
Ja, men den är aldrig tråkig, om man ska vara positiv. I förra veckans podd berättade jag ju att jag snigelkörde i 7 km i timmen då jag hade bara några procent kvar i batteriet och den hastigheten stryps under 8% kvar av batteriet, vilket jag inte hade koll på just då, eller det står ingenstans faktiskt. Men i alla fall, då efter det så bokade jag ju en verkstadstid, för det är lite annat som krånglar, om man säger så. Det kommer fram lite felmeddelanden som försvinner när man startar om, airbag till exempel. Nyckeln blinkar som att det är slut på batteri i den. Men i alla fall, då lämnade jag in bilen i måndags och de kollade igenom och sa att ja, men du får uppdatering 2.0 och den ska nog avhjälpa det här med nyckeln. Tydligen så är det en mjukvaruproblem att nyckeln blinkar, att den inte riktigt har kontakt. Det är ju en sån här som man ska låsa upp utan att behöva trycka på låsa upp knappen utan så här keyless. Det är väl något problem där i alla fall. Men då i alla fall så ska de installera 2.0. Det tar jättelång tid att installera, 10 timmar. Så den står just nu och tankar uppdatering på verkstaden. Så vi får väl se när de är klara med det.
Sa du 2.0, Maria?
Ja, exakt.
Jag tror att du ska skruva ner förväntningarna. Jag pratade med en läsare häromveckan här och jag tror jag faktiskt nämnt honom i podden tidigare. Då satt han i sin ID3 och värmen la av helt kallt. Ingen värme överhuvudtaget. Så han åkte till verkstaden med den där och de sa, men du, vi ska uppdatera den här till 2.0. Då kommer det funka, ska du se. Det här är inga ordagranda citat, ni får ta det för vad det är. Och han lämnade in den på verkstaden och några dagar senare så var jag bara vakt och hämtade bilen och allting skulle fungera. Han kom 6 km. Sen tändes flipperspelet igen. Det var airbaglampa och det var motorfelslampa och det var kör inte bilen, så att det blev boxering tillbaka till verkstaden. Det där med 2.0 kanske inte behöver vara den stora frälsaren, för att den står, så vitt jag vet, fortfarande på verkstaden, den här bilen.
Okej, så jag ska förbereda mig att liksom spärra av vägen hem och liksom varna, här kan det bli liksom braka ihop.
Men Maria, du har väl vant folk där i Västerås nu att är det en ID som kör i 7 km i timmen och varningsblinkar med, då vet vi att det är Maria som är på väg.
Så är det jag, ja.
Hur långt tar du från verkstaden och hem, Maria?
Ja, det är några kilometer. Det är längre än till laddaren som var 2 km och gick, ja, det kändes som flera år den resan. Men ja, det är några kilometer, så vi får se vad som händer när jag hämtar ut den. Spännande, Anders. Men hur gick det sen då för den här personen och hans ID3?
Jag har inte hört någonting, men jag vet att han bytte till sin 20 år gamla Subaru, för han litade inte riktigt på att den andra skulle hänga ihop.
Ja, okej. Okay. Ja, det var väl ungefär som jag gjorde då när jag skulle köra min ID3 på morgonen och den sa det här med att endast backning. Då läste jag efteråt att man har bara 2 omstarter av bilen på sig när den är i det där läget. Sen lägger den av helt. Men jag startade första gången, såg felmeddelandet och då skulle jag faktiskt åka iväg och ge blod och vara snäll och bidra här till samhället. Men då tänkte jag, ja, men då kör jag elbil dit. Vad bra. Men det gick ju inte. Så då fick jag ta gammelherket, våran gamla fuskpassat diesel. Ja, den här som var involverad i dieselfuskskandalen och bolma iväg till blodgivningen istället för ID3. Så den fick stå där och vänta på mig tills jag kom tillbaks. Men så kan det gå. Som sagt, vi får se när jag hämtar ut den hur långt jag kommer från verkstaden. Jag håller er uppdaterade som alltid.
Spännande.
Fredrik, är det inte så att Dacia Sandero just nu är Sveriges billigaste nybil?
Jo, men det stämmer. Det har de varit ganska länge. Ni kanske kommer ihåg vad Dacia Sandero hade för slogan när den lanserades i Sverige 2009.
Slogan? Det här är ingen logan. Ha, nej, inte det.
Nej, inte just den tänkte jag på.
Den här är billig, men har du råd?
Den var ganska bra. Men det var i alla fall chockerande billig som den såldes in med.
Chockerande billig?
En chock. Och det var väl lite av en chock. 79 000 kronor för en helt ny bil. Det var vad den kostade.
Mm. Det var några samtida där. Det var väl Suzuki Alto, kostade väl också 79,9. Man hade det som en grej. 79,9. Det var ett par bilar som hade...
Cheva Matisse var väl också
just
ganska billig.
Det. Absolut. Den tror jag också var 79,9.
Och jag tror att den här Dacian egentligen kostade 89 000. Men det var en etanolmotor i den. Så man fick 10 000 av staten. Så 79 var det man fick pröjsa.
Mm. Men hur är det med nya Dacia Sandero då? Är det samma pris eller har det förändrats?
Ja, jag tittade här och jämförde vad vår Volkswagen ID.3 kostar. Och man får ungefär 3 Dacia Sandero Stepway, ganska mycket utrustning, automatlåda, istället för vår ID.3 som vi har köpt till Långsestallet.
Så kan man strategiskt placera ut dem vägen från verkstaden hem, de här tre?
Ja, den bilen vi körde som provkörning här i nummer 3, då kostar den då 154 900 kronor. Det är ju en bit mer än 79 000 där. De är backar bak till första Sanderon 2009. Men den här bilen som började säljas 2009 där, då, den var ju totalt tom på prylar. Jag vet inte, kommer ni ihåg, körde ni den då?
Jag har kört den som facelift. Jag körde inte den där första. Jag minns den som inte så farlig som man kunde tro. Jag säger inte att jag njöt, men det funkade.
Men jag tror den här basmodellen, den hade ingen servo. Stolarna var liksom fastnitade i golvet, du gick inte höja och sänka. Och det fanns ingen radio, i stort sett ingenting.
Men jag tror inte det var de bilarna som sålde speciellt mycket i Sverige. Utan i Sverige så sålde man de här mer utrustade varianterna.
Ja, men precis. Så då landade väl priset, ja. Strax omkring 100 000 kronor. Och nu då när nya Sandero, den tredje upplagan, kommer så börjar priserna på 116 000 kronor. Och jag har ju skrivit här i tidningen att det är lägsta priset i Sverige, och det hoppas jag verkligen det. Jag har försökt jämföra med alla tänkbara bilar och inte hittat någon alls på den nivån. Jag vet inte vad du säger, Anders. Är det i särklass billigaste bilen fortfarande?
Vad sa du att den kostar där? Sa du?
116.
Ja, nej, det finns ingenting som är i närheten. Ett tag var ju smart, hade ju saker som låg i det här häradet, men de finns för knappt längre. Så att, och de tar bara in elversionen nu, tror jag, om den tas in överhuvudtaget. Nej, den där bara tämligen ensam.
Jag vet att Dacia Duster såldes för 99 000 kronor i annonspris, men jag tror de har tagit bort den modellen. Nu säljer man bara lite mer utrustade varianter på den bilen. Så jag tror den här är billigast.
Var det Stepway versionen du körde, eller
ja,
körde du båda?
Nej, jag körde Stepway, och den är ju lite lätt upphöjd. Jag tror den har 4 cm högre frigång, och för den får man betala, nu ska vi se här så jag säger rätt, 13 900 kronor extra. Och så får man då väl ha en lite mer utrustning, komfortnivån 15 000 extra, och så vill man ha automatlåda kanske 13 000 extra, så då blir det 154 900 kronor. Men då känns det ju inte alls som en billig bil. Jag vet att jag och Tommy var ute och fotograferade.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag vet inte vad du fick för första intryck, Tommy.
Jag tyckte att den kändes väldigt bra. Jag var överraskad över att den var så bekväm som den var. Jättefin fjädring, tyckte jag.
Mm. Nej, men absolut. Helt godkänd i åkomforten. Och, alltså, jag tycker den känns som en riktigt ombonad bil nu. Alltså, den var ju rätt snygg invändigt, och liksom det är textil över instrumentbrädorna på dörrarna, och det är liksom inte enklast möjliga design som det kanske var tidigare med bara liksom fullt med hård plast överallt. Nu känns det som en riktigt trevlig bil faktiskt.
Hur är det med stolen? Är det som på våran gamla långtestare att man får uppsöka kiropraktorn efter någon timme eller två?
Nej, jag skulle säga att den är betydligt bättre. Jag kanske inte liksom ergonomisk fulländning, det ska jag nog inte säga, men absolut hygglig att sitta i. Bättre justeringsmån än tidigare. Ratten kan du dra både på längden och på höjden. Så jag kunde sitta bra i alla fall.
Drivlinan har man ju då plockat från Renault-Nissan-koncernen och bland annat då CVT-lådan som kommer från Nissan, eller hur Fredrik?
Precis, jag tror den är från Nissan och motor också från Renault-Nissan-koncernen. Och det är då en trecylindrig bensinmotor, turbo, en liters, 90 hästar och då en steglös automatlåda CVT.
Och jag brukar ju tycka att de här CVT-lådorna är alldeles för träiga och låter alldeles för mycket när man accelererar. Ja, jag har hört det där ljudet någon gång. Men så är faktiskt inte det i Sanderon, tyckte jag.
Nej, den liksom, motorn känns liksom aldrig riktigt ansträngd eller surrig. Liksom, automatlådan gör, den har liksom inbyggda programmerade steg, så den fungerar ju nästan som en vanlig automatlåda. Men jag tyckte den fungerade jättesmidigt.
Mm. Sen har den lite smarta finesser. Vi har ju tidigare i poddarna pratat om de här takbågarna som den inte var först med.
Just
eller
det.
Takrailsen var det snarare.
Som man kunde... Vi kanske ska upprepa det.
Ja.
För på taket då sitter ju då ett par ganska rejäla takrails. Och om man letar i handskfacket, i alla fall på vår probil, så finns det en liten nyckel. Då kan man pilla bort några plastskydd på taket där på takrailsen och skruva loss dem helt enkelt. Och istället för liksom längsgående takrails så kan man vända dem så att de går på tvären istället. Så får man ett par takbågar och där kan man lasta 80 kilo på. Tycker jag var väldigt smart. Och de här ingår dock i den här lite högre utrustningsnivån Comfort, så man måste ändå lägga till 15 000, men det är ganska mycket annat som ingår där och kanske värt att göra det.
Den säljs nu, eller hur? Den finns att köpa nu. Men hur kommer det här bli då med nya bonus-malus med den här bilen?
Ja, jag har inte räknat på det där. Men nu innan de här skattehöjningarna så ligger den här på strax under 4 000 spänn i årsskatt. Jag vet inte, Tommy, har du koll på ungefär hur mycket det kan handla om? Kan det bli en tusenlapp dyrare eller något i den storleksklassen?
Låt mig titta lite snabbt. Hur många gram är det?
139 och det är bensin då.
139 gram bensin. Åh, här har vi en på 140 gram bensin som då stiger med 1910 spänn.
Nästan två.
Ja, så gissa att den kommer att gå upp strax under 2000 spänn.
Ja, det är kännbart. 6000 på tre år då.
Ja, det är ju någonting att räkna in i det här billigaste bilen i alla fall.
Vi ska komma ihåg att det är en ganska liten bil det här, eller hur? Även för att vara småbil så känns den ju ganska smal, tyckte jag.
Mm, man sitter lite axel mot axel fram och bak så ska man nog inte trycka in tre vuxna i alla fall. Men liksom för de här pengarna så får du ändå en bil. Den är, jag tror den är 4,10 lång. Alltså för de här pengarna då får du ju knappt en bil i liksom en storleksklass mindre. Så den är ju i det förhållandet ganska stor.
Och sen har man byggt den på höjden också så att man har ju gott om huvudutrymme så man kan sitta ganska upprätt liksom i bilen.
Mm. Mm. Men alltså positiv överraskning överlag skulle jag säga. Och tidigare har vi väl klankat ner på Dacia och att säkerhetsnivån har släpat efter. Jag minns den första Sanderon, den hade en krockkudde i ratten och inga antisladdsystem och ja, såna aktiva system som autobroms var ju knappt uppfunnit då, men den var ju, halkade ju efter säkerhetsmässigt, för den var ju byggd på gammal Renault-teknik, utgången Renault-teknik som Renault skeppade vidare till Dacias fabriker. Men den här då är ju byggd på en samtida bilplattform som delas med Renault Clio, alltså den bilen som precis vann, alltså vi utkorade den till årets långtestbil förra året. Och det är egentligen samma teknik man använt här. Kanske lite billigare lösningar här och var, men i grunden samma teknik. Och den har ju autobroms som kan bromsa för bilar. Dock så är den bara radarbaserad, så den kan inte upptäcka fotgängare eller cyklister eller så. Så den är inte krocktestad ännu av Euro NCAP, men just för att den inte kan upptäcka fotgängare så kommer den inte kunna få toppbetyget 5 av 5 stjärnor i Euro NCAP. Så jag vet inte vad den kan landa på. Inte 5 av 5 stjärnor i alla fall. Men ja, det kanske man ska avvakta krocktestet innan man slår till. Det är väl alltid ett bra tips.
Den gamla modellen hade 3 stjärnor. Den var krocktestad 2008, eller 2009.
Mm. Men vad tror du då, Fredrik? Kommer det bli en storsäljare den här?
Alltså, den borde vara ett alternativ för många. Alltså, som tittar på en sån här litet högbygge. Alltså, jämför med konkurrenterna. Får du verkligen så mycket mer än de andra bilarna? Skillnaden har i alla fall minskat drastiskt. Så ja, jag tror att det kan vara ett intressant alternativ. Sen ska man ju, jag vet inte om det framgick av min beskrivning, den är ju lite mindre förfinad jämfört med en, att till exempel Renault Clio. Den vibrerar ju lite osnyggt. Det läcker ju in en del vägbuller, men det kanske man kan leva med tanke på prislappen då.
Det ska bli spännande att se när vi testar den, tycker jag. Det ska bli kul att se hur den står sig mot konkurrenter.
Ja, men vilka ska vi testa den mot?
Ja, Renault Clio känns väl ganska given.
Ja, eller också går vi på högbyggdsspåret då och tittar på, vad heter det, Kia Stonic kanske eller något sånt där.
Kia Stonic.
C3 Aircross kanske, Ford Fiesta Active.
Seat Arona. På tal om pris där, jag har Sveriges näst billigaste bil här på lager. 119,9. Då köper du en Kia, nej det är inte alls det, en Hyundai i10 Pure.
Är det listpris eller någon slags kampanj?
Det är listpris på en modell som är nog förmodligen helt omöjlig att beställa ens en gång, för den är så extremt basutrustad så jag tror att de inte tar in dem normalt sett. Men den finns med i prislistan. Om du lägger till 124, om det kostar 124,9 då får du en mer normalutrustad. Men 119,9, jag tror att går man till sin Hyundai-handlare, var det rätt uttal där Tommy och Fredrik? Hyundai-handlare. Kan man nog 17 få loss även en kampanjbil för ett Pure-pris om man tjatar lite.
Och det är en mindre bil, ska man komma ihåg då?
Ganska mycket mindre.
Anders, i din provkörning av Opel Grandland drar du ju liknelse till tv-serien Macken från 80-talet.
Ja, jag gör ju det. Det känns väl ganska lämpligt för Opel, detta gamla volymsäljaren som har blivit något av en parentes i svensk registreringsstatistik. Förra året krängde man under 1900 bilar och då räknar jag in transportbilarna.
Men Macken-serien, då är det ju en kund då som kommer in och letar efter sin vita Opel. Och vi kan väl lyssna lite grann på det. Jag har faktiskt ett klipp från Macken.
Jag kan lämna in den.
Ja, det var 2 veckor sedan.
Ja, det är vit Opel.
Ja, just det.
Ja, det är inte din 240 som står i vägen framför porten där utanför då? En blå?
Nej, det är inte.
Kan du begripa vad det är för en jävla idiot som har ställt sin bil på det viset, va?
Ja, nej, men nu gällde det...
En vit Opel, sa du.
Ja, just det.
Ja, du. Vad var det för fel på den?
Ja, det var en vanlig enkel service, sa du.
Har du?
Ja, men du
har
gjort av den någonstans, det måste ju vara.
Ja, den är nedlagt här någonstans. Om det inte är någon som har fått fel.
Om det inte är någon som har fått fel.
Det är inget att skämta om, det har hänt.
Vi får väl se hur det går när du ska hämta din ID.
Ja, ja, vi får se.
Kan du ta den här golfen istället?
Ja, tack, säger Maria.
Åker hem. Ja. Men i alla fall, Anders, du liknar den här lite smått kaotiska ordnings... ja, som man har på macken med Opel i Sverige idag.
Ja, tyvärr är det lite så. Det krävs inte så mycket efterforskningar, så kan man ju se att Opel-leden är väl inte helt jättenöjda med hur situationen ser ut idag. Vi behöver inte gå in på det, men det finns en del återförsäljare som har lagt ner tack vare att de har svårt att sälja bilarna helt enkelt. Inte för att bilarna kanske är så dåliga, utan mer att det är låg förståelse hos generalagenten, gissar jag att det är. Men det är lite trist, för att jag har ju kört Grandland och som laddhybrid, och den är ju riktigt trevlig sak. Det är ju egentligen samma bil som Peugeot 3008, men det känns som att man har lyckats. Det Peugeot gör är bra, och sen så har Opel lyckats putsa till det här liksom lilla sista som jag saknade hos Peugeot. Sen gå lite mjukare och ja, lite lugnare förarmiljö och kanske inte så spektakulär, men känns väldigt redig och trevlig.
Vad kostar den?
Den är ju inte jättegratis. Nu har jag ju testat då någon form av toppversion som är fyrhjulsdriven. Den finns med tvåhjulsdrift också. Men den här versionen, den kostar 524 900 kronor för miljöbonusen. Och miljöbonusen är nästan 40 000 kronor, så vi kan väl säga 500 jämnt då. Så ungefär där. Men det går att komma undan lite billigare också.
Och vad sa du, drivlinan? Är den lånad också? Är den liksom uppbyggd på samma sätt?
Det är rakt av en PSA-lösning det här. Så att det är samma motorer som i Peugeot och Citroën. Och även samma typ av fyrhjulsdrivning. Och fyrhjulsdrivningen den här, det är att det sitter en elmotor på bakaxeln. Och det är en elmotor på 112 hästkrafter tror jag det. Så att den blir ju ganska så snabb då, för att bensinmotorn har 200 hästkrafter och en elmotor fram skjuter till ytterligare 110 hästkrafter och 112 bak, och så blir det lite förluster i det här och det blir ungefär 300 hästkrafter i systemeffekt, så att den är snabb.
Jag kommer ihåg, Anders, när du körde person så berättade du det här att när du accelererade så var de tvungna att fimpa sin Gauloise, ta ett glas vin till och sen kunde de dra på kraften i maskinrummet. Är det samma effekt i Opel nu i så fall? Vad är det de röker och dricker?
Ja, men man kanske sitter och knaprar på en sauerkraut eller någonting annat. En sauerkraut, det var dålig svenska. Men nej, vad gör de? Det är klart, det här beteendet, de är ju väldigt lika. Så att det finns ju en fördröjning från det att det är fullgas till att liksom, okej, nu ska vi komma igång. Men tittar man på de rena accelerationssiffrorna, även vid en sån situation, så är den ju snabb. Men känslan av att den tvekar när man vet vilken kapacitet bilen har och när den liksom, okej, okay, man rullar på el, då går bakhjulen, då är det den som är primär motor, och så gasar man lite mer, då tänder den nästa elmotor fram för att få mer grepp då från fyrhjulsdriften och gasar ytterligare lite grann, då säger den att oj, nu ska förbränningsmotorn igång. Och om man gör den här långsamt manöver, ja, då är det inga problem, då märker man aldrig av det här, för då hinner den liksom upp, plocka iväg så mycket hastighet. Men ger du fullgas, sen säger jag att står och väntar på en lucka vid en rondell, där kan man märka det här att hoppsan, vi ska ha igång grejerna också, och så ska den iväg och så spinner fram hjulen för att förbränningsmotorn går lite snabbare än vad bakhjulen hinner knuffa på. Det finns lite finlisbekymmer där vid extrema situationer, men kör du normalt så du märker ju inte av det här, du tänker inte på det.
En annan sak som jag retade mig lite grann på med person var ju det här infotainmentsystemet och de här snabbknapparna, de här lejontänderna eller vad det var under den där panelen som var bara i blank metall och såg likadana ut allihopa.
Pianotangenter.
Ja, förlåt, pianotangenter. Hur har Opel löst det där?
Ja, de har ju tagit gjort en vanlig klimatanläggning till exempel, så att den är ju lite lättare och ha att göra med. Det finns fler fysiska knappar och det är klart menysystemen och sådär är inte helt hundra, och det är inte, framförallt inte speciellt snyggt, utan det är väldigt enkelt. Peugeot har man ju lagt ner möda på snygga animeringar och sånt. Det här är mycket mer basic. Det känns mer basic, och det menar jag i positiv bemärkelse. Bara en sån sak som att det är ett analoga instrumenttavlor. Jag tycker det är väldigt trevligt att se hur liksom nålarna rör sig och så där. Och det ger också en lugnare förarmiljö, tycker jag. Sen har man ju kvar lite det här bekymret att några kan tycka att det är lite trångt för vänsterbenet och vila foten på plattan. Det tror jag vi klagar på under långtestperioden med 3008. Men jag störs inte. Jag har storlek 43 i skor och jag tycker det funkar alldeles utmärkt.
Om man tittar då på den här laddhybrid drivlinan. Hur funkar den? Är det liksom räckvidden på el och att det är en fyrhjulsdriven bil? Hur funkar det, tycker du?
Ja, men jag tycker den var exakt. När jag står fulladdad här i redaktionsgaraget och säger den 4,7 mils räckvidd. Det var ganska kallt ute, det här var strax före jul jag körde den här. Och det stämde ju på kilometern, den var väldigt precis, trots att den då liksom har stått inne så verkar den veta av att okej, det var kallt när jag åkte in, det är säkert kallt när jag åker ut. Väldigt exakt räckviddsangivelse, och sen kan ju den stiga då, om det var lite varmare ute, vilket det var någon dag, då gick den ju upp till nästan 5 mil. Så att, och det var 5 mil, ganska normal körning, så räckvidden är bra. Och det gör ju att snittförbrukningen blir ganska låg också. Det var inga problem att köra den här under en halv liter, även om den inte laddades på 20-25 mil körning alltså.
Ja, vad tycker du om det, Anders? Alltså, det är lite udda kombination med prestanda och eldrift här, eller? Eller behöver man 300 hästar och dubbla elmotorer?
Nej, det är ju det man inte gör, och då kan man ju då spara nästan 100 000 tror jag med att välja en framhjulsdrivna. Nu har jag inte kört en framhjulsdrivna, så jag har ingen referens på hur den känns, men spontant nej, egentligen inte. Men i och med att Grandland inte finns med fyrhjulsdrift i någon annan version, så det är ändå ett alternativ. Den får ju ändå, jag tror den får dra 1200 kilo lite drygt och sådär, så att har du en lite lättare hästtransport eller husvagn, då är ju här ganska trevligt alternativ, för bilen är ju smidig att köra, den är ju lättkörd och bra sikt, och den känns helt enkelt väldigt redig. Men 300 hästkrafter är ju absolut inte nödvändigt, så den kan vara kul.
Varför ska man välja en Grandland då, framför någon annan av de här laddbara SUVarna, RAV4 eller vad vi nu vill jämföra med?
Ja, där kanske vi då har det här bekymret som Opel-försäljarna har. Det är argumentet för att välja Opel, det är ju egentligen, ja, det är utseende, men det gäller ju alla. Som bil betraktat, innerutrymmen och sånt är ju likvärdigt med en 3008, så får du ett bättre pris på en 3008, väljer en 3008 då. Men jag tror att Opel-handeln är rätt så pigg på att sälja de här, så att det kanske egentligen är det största argumentet. Ett bättre pris då än konkurrenterna. Sen finns det ytterligare ett argument, och det är faktiskt stolen. Man sitter förbaskat bra i den här, för den här är, till skillnad från Korsa då, som vi testade också i höstas, den här är ju utvecklad av något så här institut i samarbete med något rygginstitutet i Tyskland på något vis. Jag kan inte historien bakom, men jag sitter väldigt, väldigt bra i stolen. Så det ska åka långt och länge, varför inte?
Och vill ha andra knappar att trycka på än de här pianotangenterna som vi pratade om i,
ja, precis.
3008.
Inte minst.
Det kan ju vara vad man föredrar. Men vad tror du, Anders? Tror du att Grandland riskerar att glömmas bort på grund av att Opel har det lite rörigt i Sverige?
Ja, det finns väl tyvärr en risk för det. Och jag tycker att det är lite synd. För det är väl fjärde gången jag säger det. Det är en trevlig bil. Sen, det är klart, kommer Opel finnas kvar i Sverige? Det är ju nästan en sån fråga man måste börja ställa sig. En volymtillverkare som ändå Opel är, när man är under 2000 bilar, så då börjar det bli tufft. Samtidigt man har hela PSA-koncernen i övrigt i ryggen, så att man kanske kan se en förändring i återförsäljarnätet där man börjar samarbeta med Peugeot och Citroën också. Det gör man inte så stor utsträckning idag. Så utav det skälet kanske man inte ska vara orolig för att köpa en Opel. Inte än i alla fall, men jag tycker att man ska har i åtanke. Men gillar man bilen, varför inte?
Tommy.
Ja?
Du har ju i tidigare poddar sagt att Volkswagen Golf som laddhybrid kan få det tufft mot Seat Leon e-hybrid, i alla fall när det gäller pris.
Ja, och nu har vi ju facit på det, tänkte jag säga. Ja, det har vi inte, vi har inte sett försäljningsvolymer, men vi har i alla fall priser, och det visar sig att om man väljer en Seat Leon e-hybrid istället för en Golf e-hybrid, som ju till stor del är uppbyggd av samma komponenter, som till stor del ser likadan ut, så är Seat nästan 100 000 kronor billigare.
Det är ju rejält.
Det är en rejäl slant. Och vi skriver ju rätt mycket nu om elbilar och laddbara bilar av olika slag i bilägare, och jag får en del reaktioner från läsare som säger att det är så dyrt med de här elektrifierade bilarna, och jag kommer inte ha råd att köpa någon sån, jag kommer att välja en vanlig bil, bla 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 bla. Men nu då, med Leon e-hybrid så kostar den alltså 339 900 kronor före bonus, och sen så är det en bonus då på nästan 40 000, så att 300 000 jämnt där. Och sen så har du en årlig skatt på 360 kronor per år. Om du jämför med en vanlig Leon då med 150 hästar och lägger på GPS och parkeringsvärmare som du får med i laddhybriden, då är den uppe på 285,8. Och sen har du dessutom en skatt då på 5 000 per år. Under de första tre åren så kostar den lika mycket som en laddhybrid.
Och då nämner du inte förbrukningen?
Nej, för sen har du ju nästa spännande sak, och det är ju driftskostnaden. Seat säger att den här Leonen kan gå upp till 6 mil, lite drygt, 64 kilometer på enbart el. Om man kör den på vintern så blir det inte så, utan ja, under minus 10 grader, va? Visst är det så, Anders, då funkar inte elsystemet alls.
Jag är lite osäker på det, för vi provade faktiskt uppe under vintertestet och då gick det alltså utmärkt att köra på ren el minus 25. Men då var inte jag med och startade bilen, men du kan definitivt slå om den till hel el vid minus 25.
Räckvidden blir i alla fall väldigt mycket kortare när det är kallt ute, och jag körde en Formentor e-hybrid som jag återkommer till vid ett senare tillfälle häromdagen, och den hade alltså då en räckvidd på 4 mil när batteriet var fulladdat och jag tog den ur garaget så här års, och det är ju en bit upp till de 5 mil drygt som den ska ha enligt då deklarationen. Den här Leon e-hybrid är ju förstås mindre och lättare och lägre, så den går väl ytterligare några kilometer till, men så mycket längre än 3-4 mil tror jag inte man ska räkna med att man kommer vintertid. Men om man nu ändå har korta turer som man kör till vardags, så klarar man sig med att köra på eldriften. För Leon har ju också en värmepump som gör att den kan värma och kyla kupén utan att behöva starta bensinmotorn, Fredrik, som du gör på din Optima när du ska någonstans.
Just det, Kia Optima laddhybrid har ju inte värmepump, så där måste bensinmotorn sköta värmen vintertid. Så man kan inte köra på el när man skulle vilja det, om man vill ha varmt, vill säga.
Det kan du göra med den här bilen. Under kortare sträckor, alltså 3, 4, 5 mil, hur långt du nu kommer beroende på vädret och allt sånt där, och hastigheten förstås. Och sen har du ju en vanlig bensinmotor och bensintank som då kan användas vid längre turer. Eller också så kör du bilen i hybridläge och då modererar den själv ut elen lite beroende på. Den är ju standardutrustad med navigation, så om du då slår in en slutdestination i navigatorn så räknar bilen ut hur den ska använda eldriften kontra bensindriften för att få maximal nytta av elen under den här resans gång.
Mm. Har ni sett reklamen för Seat Leon laddhybrid? Nu är det i och för sig kombivarianten. Du har ju provkört halvkombin här.
Det här handlar om halvkombin. Vi har ju en kombi som långtidsbil.
Ja, vi har en kombi som långtidsbil. Och sen, jag vet inte om ni har sett reklamen, då är det ju någon som står i vinterlandskap och försöker borsta av snö av, jag tror att det är någon gammal Passat eller något. Jag vet inte. Det är en gammal Volkswagen i alla fall.
Passat-variant.
Ja,
facelift.
Och tröttnar. Går därifrån, stänger till dörren till stugan eller vad det är, lite för hårt, och så ramlar ner massa snö och typ begraver den här stackars folken, och så snabbt klipp till spanska soliga vägar och hålla och liksom e-hybrid. Och det kanske är, med tanke på det vi upplevde med i alla fall kombivarianten på vintertester, det kanske är där den trivs som bäst, i solen och på spanska vägar. Nu vet jag inte, du körde väl kanske inte så mycket i vinterväglag med den här halvkombin, Tommy?
Nej, vintern hade inte kommit riktigt än då när jag hade den, men jag har kört dem på bana tidigare, alltså Cupra-varianten av den här i Tyskland, och då tyckte jag det kändes att kombin blev ganska mycket slängigare än den här kortare halvkombi-varianten. Halvkombin är bara 4,37 lång. Hur lång är kombin, Anders, vet du det?
Inte på raka, men det måste vara runt 4,60, för
ja, jag tror att det är något sånt. Så att den är rätt mycket längre. Och
4,64.
Ja, du ser. Bra, Fredrik. Det gör skillnad i viktfördelning. Så jag tyckte inte alls att den här halvkombin kändes lika överstyrd som kombin blev. Alltså på vintertestet, det var ju någon passus där när du låg bakom mig, Maria, och vi slängde in på någon liten skithalväg. Och så plötsligt får jag se dig svänga upp i bredställ bakom mig. Jag såg hela sidan på bilen och du hade fulla rattutslag och styrde emot.
Ja, jag kan säga att, och det här var ju inte i några höga hastigheter. Det var ju, Nils låg ju först i kön och sa, ja, här är en halkig sväng. Här är många som har polerat upp. Och, ja, jag körde bara några kilometer i timmen liksom, men ändå så blev det gled totalt åt sidan.
Jag kan vara sanningsvittnen där, för jag låg bakom.
Ja, jag kör inte så fort. Ja, nej, men så då kan det vara ett kombiproblem då, helt enkelt.
Ja, vi får väl återkomma till det när vi testar och kör undan manöver för så förhoppningsvis så småningom. Men jag tycker inte den kändes likadan då när jag fick chans att köra den på banan.
Men hur är det då med det här infotainmentsystemet?
Vi prata om det?
Jo, Tommy, du måste prata om det. Vi måste ta upp det här.
Det är bra i alla fall att vi inte sitter i bilen när vi pratar om det. För när man sitter i säten och pratar om bilen och om infotainmentsystemet så tror röststyrningen att man pratar med den. Ja. Och drar igång och börjar också lägga sig i konversationen. Ska jag ringa till Gustav Andersson?
Men det är ju bra att hon reagerar på det i alla fall. För mig reagerar hon ju inte på i det här. Det ska ju finnas ett ord. Förlåt nu alla Seat-ägare där ute. Hola, då ska man tydligen, det är ju hej på spanska, då ska man ju tydligen kunna sätta igång det här. Men tydligen går det igång på att ringa folk också. Men för mig på våran långtest Seat, jag fick det inte att funka. Jag satt och ropade hola hela vägen från Sveg till, jag vet inte hur, ja, Hudiksvall. Nej, men och den lyssnar inte på mig.
Det är inte dig det är fel på, Maria. Jag har också försökt och den lyssnar inte på mig heller. Jag kan aldrig få den att göra någonting som jag vill när jag försöker. Däremot så går den gärna igång vid andra tillfällen och lägger sig i samtal som man har.
Okej. <Okay. laughs> Ja, men det är bra att veta att jag inte är ensam i alla fall. Att ni inte, för vissa röstassistenter ska ju vara tydligen uppbyggda som att de inte hör lika bra när en kvinna pratar för att de inte är programmerade för det. Att de är mer inställda på när män pratar med lite lägre stämma. Men då är det inte ett sånt problem i alla fall. Det är ju bra. Men som sagt, jag kan ju inte ens få mina barn att lyssna på mig, så jag förstår inte varför en röststyrning skulle göra det. Så att, ja. Men infotainmentsystemet, den här backkameran, hur är den? Jag har ju klagat på att den är lite skev.
Jo, men den är ju lite konstig, men visst, jag upptäckte på vintertestet att det går ju att ändra lägen på det där. Det finns ju olika brännviddslägen liksom.
Ja, det gör det kanske. För då kommer man ju runt det här fruktansvärt konstiga avståndsinfernot man får där. Man ser ju ingenting.
Men sen så är det ju så att Skoda och Volkswagen har ju samma typ av infotainmentsystem. De ingår ju också i Volkswagen-koncernen och det bygger på samma plattform, den här MQB Evo-plattformen. De har ju ändå löst det här genom att ha snabbknappar under sin infotainmentskärm för klimatanläggning och fordonsinställningar eller något annat. Och det har ju Seat valt att ta bort, så de har bara, du måste in i pekskärmen och rota vad du än ska göra. Och det gör, tycker jag, att systemet blir mer tungjobbat och sämre än vad det är i Skoda eller i Volkswagen.
Någonting ska man ju få för 100 000 extra.
Ja, så det kanske man kan leva med om man köper bilen och betalar det själv. För övrigt så är det ju en väldigt trevlig bil. Jag tycker det här drivlinan är väldigt smidig. Lite elektrifiering är precis vad DSG-lådan behöver för att inte bli så här ryckig som den kan vara i lågfartsmanövrar ibland i andra bilar. Och sen så, ja, 204 hästar, 350 newtonmeter. När elmotor och bensinmotor jobbar tillsammans, så det är bra sprutt på grejerna, bra omkörningsacceleration, pigg och glad känns den.
Men jag undrar varför Golfen är 100 000 dyrare. Skiljer det någonting vad gäller utrustning och sådana saker, vad man får med i bilen?
Ja, jag har inte detaljkollat packningen, men alltså även den här Leonen har ju alltså GPS, app, värmepump som standard.
Men är det inte så att man försöker rikta folka mot att sälja ID3-er? Nej, men välj ingen Golf, välj ID3.
Ja, men så kan det säkert vara. Och man har också kanske bestämt sig för att nej, men nu ska vi ha Seat som inropare i koncernen. Det här ska vara de allra mest prisvärda bilarna vi har.
Men vad tror du då, Tommy? Är det många som kommer slå till på den här nu då?
Det tror jag absolut. Det är ett bra pris. Det finns väl kanske någon till laddhybrid som ligger strax över. Kia Ceed, vad kostar den, Anders?
De ligger väl också där i krokarna runt 340 någonstans, basversionen då förstås. Men sen är det ju rätt stort hopp upp till nästa. Jag tar i huvudet här nu bara. Renault Megane som jag körde här för en tid sedan, den var ju en ganska god bit över 400 000. Så att det är ju... Ja,
den ligger prisad upp mot golfnivå och Skoda-nivå alltså.
Ja, och den kommer väldigt väl utrustad då också i och för sig.
Men som sagt, och jag tycker ändå det är intressant det här att vi ser nu att det börjar komma laddbara alternativ för familjer som inte blir speciellt mycket dyrare i inköp och skatt om man räknar vad det kostar att ha dem under 3 år. Det är ju också en effekt av det här uppbiffade bonus-malus-systemet som gör att det blir ännu dyrare att köra fossilbil än tidigare.
Och det får avsluta podden för idag. Om en vecka kommer vi med ett nytt avsnitt. Tack för att ni lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.